This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag åkte med en kollega en gång och när vi var lediga på väg hem från ett bröllop, och så såg vi det här klassiska liksom att, ja, ni vet, man möter någon bil, de börjar blinka så här, som trafikkontroll, och han saktar ner, han körde och bara, nu är något här, och så efter kom vi vid någon kulle, så såg vi, då stod det ju kollegor liksom och hade hastighetskontroll med lasen, och då utbrist han så här: titta, där står de, svinen. Och jag bara, vänta, va? Det är kollegor du pratar om. Ja, jävla ja. Då, så fort man var ledig, då var det precis inte så noga och så viktigt.
Hur var det här då?
Och så är det en härlig onsdag igen. Och ett härligt avsnitt av Hur var det här då? Och som vi brukar börja så kör vi ju alltid hur veckan har varit lite. Och jag vet ju att Peppe har ju lekt med sin pigadoll lite grann. Stämmer detta, Peppe, eller?
Det stämmer bra. Det årliga kompetensprovet är genomfört. Och jag snuvade utredningsavdelningen på mig själv för ytterligare ett år. Så det känns bra.
Peppe, hur många 13-pin har du nu, Peppe?
Vad sa du nu, Viktor?
Hur många sådana här 13-pin har du alla rätt på provet? Fortfarande noll, eller?
Det kan vara som så att jag nästan nailade det den här gången.
Peppe, hur funkar ett sånt här prov då? Jag har inte koll på det. Varken jag eller lyssnarna, tror jag.
Nej, men det är uppdelat på tre olika moment. Det ena är precisionsskytte på 20 eller 25 meter. Och sen så är det någonting som heter höjdberedskap. Och sen så är det ett som heter nödvärnsdrag. Och så har man lite olika tid på det. Och sen så behöver man då på tavlan sätta x antal skott på olika ställen. Och är det som så att man inte klarar det här kompetensprovet, så kan det bli som så att man fråntas sitt vapen. Vilket förvisso är då väldigt ovanligt. Men det, som sagt, behöver jag inte oroa mig för under ett års tid här nu som det här gäller. Så det känns bra.
Ja, men kan du ge mig lite detaljer där? Du förklarar vad de hette, men vad innebär det?
Ja, men det ena är då precisionsskyttet. Då står vi på 20 eller 25 meter och så ska man då inom en viss ram på måltavlan helt enkelt träffa. Och nödvärnsdraget är precis som det låter. Ett nödvärnsdrag, då drar man alltså från helt enkelt från bältet, om man säger. Mm. Och sen den höjda beredskapen, då står du med vapnet framme, och sen så när tavlan vänds om så ska du skjuta inom en viss tid.
Ja, okay.
Så det är de tre momenten som vi genomför för att nå vår kompetens.
Ja, härligt. Och du lyckades, nu får vi gratulera Peppe då till det.
Verkligen, grattis.
Bra jobbat, Peppe.
Jättebra, Peppe.
Jätteduktig.
Ja, duktiga Peppe.
Riktigt, men du... hör hur glada ni är för min skull. Det känns jättebra, gubbar.
Men för den tjänsten du har, Peppe, är det inte viktigare med någon form av liksom, snabbdrag med penna från skjortficka eller någonting? Eller liksom, är inte det mer relevant, så att säga?
Jag tycker han är nedlåtande mot dig nu, Peppe, med ditt
viktiga jobb. Jag kan flika in där att jag själv har också gjort, vi har på sociala medier ett liknande prov. Men Peppe pratar om att man drar liksom från bältet, och sociala medier heter att man skjuter från höften. Och där har jag har spikat det rakt av varenda gång.
Varvat.
Det är 15 rätt, bara bom, 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 bom.
Har inte du blivit omnämnd i Sveriges största podd på grund av en tweet där du avfyrar dig från höften?
128 000 tweets det var. Det var inte alltid i positiva ordalag. Men jag omnämndes dock. All reklam är bra reklam.
Det är bra. Som ni hör så är ju Peppe, eller vet du det, Viktor, han är ju inte hemma idag, utan han är ju uppe i fjällen. Får man ha med sig pickadollen dit upp?
Nej, det får man inte. Gudskelov, för då kunde man gjort sig olycklig på alla stockholmare man ser i liften. Jag själv är en förvisso, men...
Är det mer stockholmare där än i Stockholm just nu?
Ja, det är det. Och det är bra drygt. Och de glor på mig och jag på dem, och så tänker alla så här, båda parter tänker bara, vilken jävla idiotisk stockholmare liksom. Men jag är ju en dalkar, så det är helt fel, men det tid och plats för argumentation är begränsad i en liftkö, så kan man säga.
Men frågan som kommer, är det utför eller
slättförs, eller som vi säger längden? I Dalarna slättförs, menar du? Alltså det heter slättförs. Nej, det är utförs. Det är slalom. Det är nedåt. Ja, okay. Nedåt lut. Fort går det.
Nästan att man skulle kan be någon där filma när du kör imorgon, och vi kan lägga upp på Instagram lite film när du åker kanske.
Ja, mina
snälla.
Mina döttrar har filmat och pekat och skrattat och förklarat vilken slät figur jag gör i backen, så att det finns säkert någon sån snutt.
Men det är ändå gött att vi har dina döttrars telefonnummer, så det där är ju enkelt fixat. Det där kommer ju ligga på sociala medier inom kort.
Ja, det lovar vi.
Ja, det är bra. Jag ska beslagta deras mobiler.
Viktor, ställa en annan fråga. Vad dricker man uppe i fjällen?
Det är fler saker som har gått snabbt nedförs.
Det finns ju de som föredrar starkare drycker. Jag själv dricker smältvatten. Man tar in lite snö från berget och låter det droppsmälta ner, så det blir friskt vintervatten, liksom, så här, naturen. Jag och naturen. Ja. Men sen finns det såklart de som föredrar och besöka fjällbyns etablissemang och se vad som finns i kranarna där. Jag vet inte så mycket om det, men de finns där.
Jag tror våra lyssnare har listat ut på att näsa växer just nu.
Ja, nej, man måste...
Men vi får gå vidare, ja, Martin, vi måste gå vidare.
Ja, tack.
Du har, vet du, bevakat ett fotbollsderby, eller?
Ja, precis. Det har varit ett stort derby i stan här. Det var 4 år sedan senast som Gais och Blåvitt möttes. Så att det har varit väldigt lite hetskt i stan. Och det är lite så här traditioner med att man bråkar med varandra. Det finns både lite så här finurliga sätt, om man ska säga. Snillrika och mer andra sätt där vi behöver ingripa. Och ett av dem ändå lite roliga var att man målade lite grann på varandras platser där. Så några Gaisare hade ju varit och målat en... sten vid kamratgården där Blåvitt håller till.
Inte kamratgården.
Okay. Nej. I alla fall en plats där som är viktig för Blåvitt. En sten där som man har målat i Gais-färger.
Där de spelar sin första match.
Så var det, ja.
19.04.
Och sen så har troligtvis då, får man säga, IFK-anhängare målat Gaisgården blå och vit. Och det var ändå några dagar sedan, och då måste jag säga att jag gick förbi faktiskt bara för en stund sedan på promenad förbi Gaisgården, och den var fortfarande blå och vit, så att jag tänker ändå att de kanske själva känner att de föredrar den färgen. Men det vet jag inte, jag hade inte tillfälle att fråga. Men sen, själva gällande fotbollsmatchen, så var det tyvärr slut på det roliga där, för att där krävs det ju tyvärr enorma resurser från oss för att hålla de här supportarna isär, för att de inte ska slå varandra. De kastade bengaler och betedde sig illa, och det skedde misshandelsfall och stök och bråk där som ändå kunde hållas inom rimliga gränser, men det var endast tack vare väldigt stor polisresurs. Så att det är synd och beklagligt, och man undrar varje gång om inte det här ska kunna bli lite bättre. Men det har jag gjort i alla fall i helgen.
Ja, okej. Okay. Nadim, vad har du gjort för något?
Ja, jag har inte hållit på med svensk kultur så som mina två föregångare talare har ägnat sig åt. Jag har pysslat med ganska mycket polisarbete. Jag har jobbat med en ganska stor nationell satsning som man kör från nationellt håll angående äldre bedrägerier. Man har köpt annonser på sociala medier, olika dagstidningar, sociala mediekampanjer via polisens kanaler och sådär, som riktar sig mot förebygga brott mot äldre. Och det som man har gjort bra, tycker jag, det är att man har gjort väldigt många sådana här satsningar tidigare, men nu har man alltså från centralt håll, från polismyndigheten, skickat ut vykort till alla människor som är över 75 år med information om hur man skyddar sig mot telefonbedrägerier. För även om man har kört många kampanjer tidigare så är det inte säkert att man har träffat den målgruppen, för det är inte så att de kryllar av dem på Facebook och Instagram direkt. Så nu har man gjort det, och vi har liksom fått göra lite media och lite informationsspridning helt enkelt till de berörda. Så det har jag pysslat ganska mycket med.
Mycket bra.
Det var kul.
Svårt att rangordna.
Det man kan lyfta här också, ja, det är ju att de är ju jäkligt duktiga. Det får man ju faktiskt tyvärr ge dem. Många av de här bedragarna är ju jävligt duktiga, och de vet ju precis hur de ska göra för att man ska bli stressad och gå på de här fula knepen. Vad har du för råd, eller vad har vi för råd, Ernade, för att sprida även till övriga, inte bara våra äldre?
Ja, men det är rätt. Jag tänkte, ja absolut, det var jättebra. Vi kan ta dem. Och nu har man, vi har ju väldigt många råd egentligen. Men nu har man kokat ner det till 3 ganska konkreta råd. Och det är att man ska lägga på luren om någon ringer som man misstänker håller på med något fuffens. Man ska absolut, och det här tycker jag är det absolut viktigaste rådet, för ingen bedragare kan bereda sig tillträde till någonting som du äger och stjäla dig om inte du loggar in på ditt bank-ID. Det är liksom nyckelrådet, att logga inte in på ditt bank-ID på någon annans uppmaning. Varken banker, myndigheter, ingen ringer upp någon och ber någon logga in på någon sån plattform. Och att man måste tyvärr vara väldigt misstänksam mot dem som ringer. Lita inte på den som ringer. Det kan gälla både att man ringer på telefon eller att man kommer hem och knackar på. För vi har haft många fall där man har utgett sig för att vara polis eller allt möjligt för att bereda sig tillträde till någons hem. Liksom. Så man måste vara misstänksam och inte lita på folk. Men framförallt aldrig logga in på något bank-ID på någon annans bekostnad. Vill ni fylla på något?
Ja, nej, men jag tänker så här. Det Nadde säger och från polisen och andra aktörers sida är ju jättebra hur man ska undvika, men jag kan ändå tycka liksom att ja, allt det stämmer ju, men många gamla, jag kan relatera till min egen far snart 90, andra äldre, de liksom ser inte det här, de snappar inte upp råd, de är liksom lätta offer i de här bedragarnas händer. Mm. Och jag vet, jag har ju liksom nära bekanta som har råkat ut för det här, blivit avlurade på pengar. Och jag blir lite, jag tycker det är lite så här, jag blir förbannad när jag hör hur de blir bemötta av sin bank. Nej, ni får inte igen några pengar. Du har agerat, de har till och med fått höra, de har varit kund i den här banken i 30 år liksom. Nej, du har agerat klandervärt när du har liksom blivit lurad till det här. Jag blir så jävla förbannad att man kan sitta och säga att en åldring har agerat klandervärt för att den har blivit lurad av någon jävla skurk att liksom lämna ifrån sig uppgifter. Och att skuldbelägga de här äldre och bara, nej, ni får ingen ersättning. Och alla vi som följer de här debatterna vet att det är inte så att bankerna ändå går på knäna ekonomiskt. De kan fan ersätta äldre kunder som har blivit lurade på liksom besparingar, de här livsbesparingar och allt vad det är. Jag är upprörd, för det är, polisen kan göra vissa saker, vi ska ju alltid kan få stoppa det, men det krävs fan mer, och det är så jävla skamligt att inte äldre kan liksom, de har jobbat, de har slitit, de har hållit på, det är våra föräldrar, våra far- och morföräldrar. De har jobbat här och hållit på ett helt liv. Och sen är det här för samhället att bygga upp. Vi pratar om folkhem, välfärd, ba, ba, ba. Ja, men när vi själva blir drabbade, då får de en knäpp på näsan. Och nej, inte en spänn får du på grund av det här. Jag tycker det är uselt men, av samhället.
Men Viktor, jag måste fråga, såklart bra och välriktad ilska kan jag försöka, men vi har gjort en del kampanjer med tillsammans med bankerna här hos oss och där har jag inte upplevt inte jag att man slår ifrån sig alls på samma sätt som du beskriver alla gånger, utan
bra, tack för nyanseringen, för att jag utgår såklart från ett fall där jag är personligt involverad i. Men jag har hört också sett i andra fall. Så är det så, ja, som du säger nu, att man har fått med de här på... Men å andra sidan, ja, de är gärna med en informationskampanj. Men när det väl då sker att de blir lurade, är de med då? Står de upp för sin kund som har blivit avlurad allt? Eller är det vackert, ja, för... så att sitta i en kampanj och säga, det här är viktigt, vi håller med?
Ja, men i de fallen där jag har varit involverad så har ju faktiskt bankerna varit initiativtagare på grund av att det har kostat dem så otroligt mycket pengar, och så vill de bidra till det förebyggande arbetet. Så det är väl absolut, det kan säkert finnas båda delarna, men
jag håller med dig, det är bra. Det är jättebra att de är med i brottsförebyggande arbetet. Men då kanske man, och det har du bättre koll på, att då kanske de tar en aktiv del att, ja men vänta, här från bankens sida, då kan vi göra så här för att försvåra. Då är det jättebra. Det är det vi vill ha. Men jag tycker fortfarande att man ska ersätta de äldre som har blivit lurade. Och det vet jag inte har hänt i många fall. Det kan vara så att det är på väg att ändras. De har tagit åt sig av kritik. Mm. De har fattat att, aj då, vi ligger helt fel i det här. Gott så. Är det så, det har du bättre koll på, då applåderar jag. Är det inte så, då fortsätter jag svära. Är du med?
Ja, jag kan inte säga att det är 100% så det ena eller det andra, men det kan säkert förekomma båda. Men är det så att man skiter i de äldre så håller jag med din vrede 100%.
Ska vi enas om att tendensen är att det går åt rätt håll?
Det är fint att enas åt ett positivt håll, det tycker jag.
Ja, jag menar det, att det går åt rätt håll. Ja.
Men framförallt så kan vi enas att vi ska sprida det här vidare så att vi inte får några fler brottsoffer. Det kan vi enas om.
Absolut, och se till det med våra äldre som kanske inte mot all förmodan lyssnar på våran podd, men som man kan prata med och förklara och kanske försöka också, man får komma överens om det finns risk att man kan minska möjligheten med bank-ID och liknande, eller införa någon extra säkerhetsåtgärd att man ringer någon anhörig innan man använder bank-ID eller någonting där. Man behöver lägga på någon extra säkerhetsaspekt där, tror jag.
Mm, det är helt rätt, och jag är ju, nu är vi tillbaks. Jag skjuter från höften liksom. Nadde har förklarat att det är lugnt. Alltså saker och ting ligger i rätt linje nu. Så att då, jag, är det så backar jag hem. Då ska jag inte svära över alla banken.
Jag gillar ju ditt nytänk här, Martin. Den är ju riktigt... fan, du är något på spåren här. Kanske ska jag kontakta lite banker och lägga upp en liten plan här för framtiden.
Ja, nej men precis. Ja, men det känns ju som att man behöver kanske analysera vilka, om det finns lättare att hitta vilka målgrupperna är, vilka de riktar in sig på, att man lägger på någon ytterligare del där, att det är ytterligare ett bank-ID som ska godkännas, eller liksom att det är två bank-ID igång samtidigt på något sätt, någon parallellkoppling eller man kan göra. Det finns säkert massa saker att göra där för att minska ner, för det är svårt att rangordna olika brott, och det finns såklart ännu värre brott än det här, men det är få saker som gör mig så vansinnig som när man hör de här ärendena, när man hör en 90-årig kvinna som liksom sina livsbesparingar eller sina värdesaker och sin kanske avlidens mans guldringar, och att de har lurat av på olika sätt, eller alla besparingar, och sen förutom att de har blivit av med det här så tvingas de leva kanske sista åren med skuldkänslor, att de har varit dumma och klantiga och må extra dåligt över det här när de bara ska ha det bra. Och det är de som gör det så helt, ja, du säger ju att de är väldigt duktiga och de är ju skickliga på det de gör, men det är ju för att de är helt skrupelfria, de bryr sig inte ett dugg om andra människor, och det gör mig precis lika arg som Viktor.
Ja, men det är för jävligt, och man mår ju riktigt jävla dåligt i själen och hjärtan när man har varit hemma hos åldringar som har blivit rånade i hemmet, och nej, de ärna berör otroligt mycket, och hur man, precis som du säger, hur man kan vara så jävla ful mot de allra svagaste vi har, som har byggt upp det här landet och verkligen gjort rätt för sig. Nej, fy.
Och så har vi dagens lyssnarfråga från Gurra. En fråga då. Säg att ni ska göra ett fordonstopp på en bil. Han stannar inte på polismannens tecken och bryter mot flera andra regler såsom rödljuskörning, fortkörning och så vidare. Till slut får ni stopp på honom. Det visar sig att han är drogpåverkad, har narkotika och vapen i bilen och kanske till och med är efterlyst. Självklart förstår jag att han får åka med er i baksätet till stationen. Men vad händer med er sen? Behöver ni sitta vid ett skrivbord i flertal timmar och skriva en rapport som då innebär att det är en resurs mindre på gatan? Om så är fallet, vad kan ändras och hur? I min värld förstår jag inte. Varför kan inte sådant lämnat över till personal som endast har en sådan uppgift? Att ni gör en kort redovisning för personalen för att sen åka ut igen. Tack, Görra.
Ja, man kan säga en resurs i bästa fall. Annars sitter två resurser och fler uppbundna på det ärendet i timmar, så det stämmer.
Ja, och ser man just på det här ärendet, så som Victor säger, här kommer vi sitta i x antal timmar. Och bara genom att lyssna på den här frågan så kan vi ju säga att flera av de här brotten kommer ju dessutom konsumeras. Det kommer alltså inte hända någonting med det. Men här kommer vi sitta, vi kommer skriva anmälningar, vi kommer skriva beslag, vi kommer gripa personen, han kommer höras. Så här har vi att göra. I den bästa av världar, och där har ju Stockholm det bra till exempel, där har ju ni så att gripna hörs av personal på krimjouren. Så är det inte alltid vi har det nere i Göteborg till exempel.
Och ännu mindre ute i landsbygden.
Ja, men precis. Då får de ju inte sällan höra personen själv och ringa åklagaren. Och bara ringa åklagare kan med lite oflyt ta någon timme. Lite oflyt så kan du sitta en 4-5 timmar med en sån här grej. Och hade man haft ett administrativt stöd som hjälper till med avrapportering, med åklagarkontakt med mera, så skulle patrullen kunna vara ute på någon timme åtminstone. Nu kommer man ha minst två poliser som är upptagna i 4-5 timmar med lite oflyt.
Glöm inte heller, Peppe, lilla detaljen att ja, man får stå och vänta på bärgaren också. Och det kan ju ta sin lilla tid. För den där bilen ska ju bäras bort från platsen.
Det första klassiska som sker är ju när man får häng på en bil där det blir efterföljande, som det heter på polisspråk, en biljakt. Så larmas det ut att man behöver hjälp att stoppa en bil, och då är det ju aldrig några problem att få tag på polisbilar. Det kommer polisbil efter polisbil, alla vill ofta vara med och stoppa. Och sen när det väl är stopp och det är dags att avrapportera, att man ropar efter någon patrull som ska in och skriva eller ta hand om någonting, plötsligt på något helt förunderligt sätt så försvinner 99% av alla radiobilar ut i tomma intet, och kvar står kanske två stackars radiobilar som vet att de nästa timmarna kommer spenderas inne på polishuset framför datorn. Och det är det ju, jag vet inte om vi ska spalta upp det där, det är ju en polisanmälan om de olika brotten. Det kanske är drograttfylleri, varselse till trafik, ringa narkotikabrott. Ofta så är det någon stöldgods i bilen. Grov olovlig körning kanske. Och då ska det skrivas förhör, det ska skrivas ett PM, en promemoria där man beskriver omständigheterna runt ärendet. Sen ska man skriva beslag om man har hittat någonting i bilen. Man ska skriva kroppsbesiktning på att man har kanske tar DNA eller tar blodprov på personen. Och sen så fortsätter det med diverse grejer i olika system. Men jag ska säga, man vill ändå lämna med något positivt där, det är att det har blivit mycket bättre. Nu har vi faktiskt möjligheten i våra telefoner att påbörja avrapportering redan på plats, med att man till exempel väntar på bärgare eller väntar på något annat. Och att man har fått system där man skriver in personnummer en gång och det kommer vidare in i lite andra system också. Så att jämfört med när vi började så har det ändå blivit bättre. Och jag tror ändå att det är svårt att lämna över till någon annan och muntligt dra allt det här för någon på station. Så att det är ändå, vi är tvungna att göra det själva ändå för att det ska bli bra och rättssäkert.
Och det här nya avrapporteringssystemet som håller på att tas fram här och som delvis är i skarp drift nu, det är ju oerhört efterlängtat. Vi har ju haft system som är så sjukt omoderna så att man lär sig både personnummer och namn och telefonnummer på den man har ingripit emot, för man skriver in det så många gånger. Och det är ju extremt frustrerande med system som inte överhuvudtaget pratar med varandra. Så de som sitter på de här avdelningarna och jobbar med vår IT-miljö, de ska ju höjas till skyarna alla dagar i veckan, året om, tills dess att vi är moderna i våra system. Där är vi inte idag.
Jag håller med. Nu i den här fotbollsmatchen i helgen, då hade vi faktiskt IT-avdelningen med där i olika fordon och på olika nivåer. Att vi hade med dem ut och att de var ju där just för att utveckla våra system och se hands-on när man var ute i verkligheten. De är ju inte poliser, utan de var ute i verkligheten och se vad underlättar för poliserna, vad gör det bättre och vad behöver vi. Så att de är otroligt duktiga och drivna och vill utveckla.
Och där har du den stora skillnaden mot förr. Idag är det ju vi som användare som får vara med och plocka fram det här. De frågar oss vad vi vill ha. Förr så är jag lite uppfattning att det var någon som inte riktigt är förankrad i verksamheten som tog fram något som man trodde skulle vara bra. Sen så visade det var ju rena skiten. Men ja, vi hade ju en tanke i alla fall. Ja, men den tanken gick ju fullständigt på röven.
Jag kan tycka, jag som inte har jobbat med det där på många, många, många år, jag tycker det låter skönt och positivt att det håller på att utvecklas, men jag tycker också att det är en brist som, framförallt polismyndigheten tror jag, av de offentliga förvaltningarna som vi har i Sverige, där vi alltid måste skapa egna system och hitta på egna grejer. Jag som jobbar med så otroligt mycket extern samverkan mot företag, näringsliv, kommun till och med, olika.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Offentliga förvaltningar, de har ju köpt liksom redan befintliga system som är både pålitliga och fungerar, och så fort vi kopplar på vårat polisiära system på någonting, om det nu är Jabber eller vad det nu än kan vara, så får vi alltid en massa strul. Och de här systemen som Peppe pratar om, nu låter det hoppfullt och positivt, jag ska inte dra ner det, men när det pratades ju om det under alla år jag höll på att jobba ute, och det hände inte så mycket, och de som kom var ju prototyper som inte fungerar riktigt. Så jag är glad att det verkar låta positivt. Men jag stör mig lite grann på att polismyndigheten alltid måste skapa egna grejer, för det finns rätt mycket bra där ute som man faktiskt kan använda.
Mm, men det som vi får nu, det är ju mer eller mindre skräddarsytt för vår verksamhet, och det är, man märker ju att de har frågat oss som användare, vad är det vi vill ha, vad är det vi behöver, hur kan vi underlätta, och som sagt, de ska tokhyllas varenda dag, och det här kommer underlätta, och framförallt för mig då som, jag är ju extremt usel på tekniska saker. Det här underlättar ju jättemycket, och det byggs upp en del frustration under vissa gånger man sitter och avrapporterar i timmar, där man känner att ja, men nu är det inte systemen som barkar här, nu är det ju min inkompetens som sätter käppar i hjulet här. Och den är ju lätt frustrerande alltså.
Man känner sig lite gammal ibland när man går ut på, i min tjänst då använder man inte riktigt alla de här systemen, men de som jobbar med, åker radiobil och åker ut på alla larmen, de har lite fler system, bland annat ett som hanterar trafikolyckor, och när man inte har gjort det någon gång och ska försöka, man känner sig ju pensionsredo ibland tyvärr. Så man får hålla sig lite, hålla sig ajour. Man får försöka vara med där så man inte blir alldeles mossig.
Och där kan vi ju verkligen lyfta fram våra nya kollegor som kommer ut. De är ju vana med datorer på ett annat sätt än vad du och jag är, till exempel Martin. Och man kan ju nästan bli lite frustrerad när man sitter då med en ung kollega som sitter på andra sidan dataskärmen och tittar på en själv samtidigt som personen i fråga bara smattrar på där. Och ja, det är ju ett litet hån mot oss som sitter där med pekfingervalsen och knappar så frenetiskt det bara går, och sen så inser man där. I den bästa av världen så kanske jag har gjort 20% av den här avrapporteringen.
Va fan, ja. Peppe, det låter som att du är 200 år gammal. Ja, jag är inte.
Jag känner mig exakt som 200 år gammal.
Jag vill flika in, jag känner igen det Peppe beskriver, för när jag var ny polis i Dalarna...
Men du är ju 200 år gammal.
Ja, men då här var jag ännu äldre. Då satt en hundförare i Dalarna och hamrade på sin dator och skulle skriva in en anmälan då, i RAR, om ni kommer ihåg det gamla systemet. Ja, så satt han där och hamrade, och man hörde den här pekfingervalsen, hamrade våldsamt ner på tändet så här, och han muttrade så här surt för sig själv bara, vadå fel datum? Den här vet väl inte när jag var på plats? Och så fick en kollega luta så han bara, nej men alltså du har ju tryckt in i morgondagens datum, den kan ju inte leda framtiden, vet du. Ja.
Men Peppe, så länge som jag har känt dig så har du i princip varit fackligt engagerad, och så länge som jag har känt dig, det är ändå ganska många år, så har du drivit frågan, och Polisförbundet har drivit frågan om de här stöden, administrativa stöden, och det är typ 13 år sedan liksom. Hur går det med det där egentligen?
Droppen urholkar stenen. Det är faktiskt,
ja, men här kan man ju säga att myndigheten är ju inte benägen att införa de här turlagssekreterare eller turlagsadministratörerna som finns på ett par olika ställen i landet, som är oerhört uppskattade bland och framförallt då oss som slipper sitta inne och administrera ihjäl oss, samtidigt som de själva känner att de fyller en otroligt viktig funktion för att få ut polispersonal. Och framförallt, de är ju extremt duktiga på det de gör. Så det är ju effektivt, skulle jag säga, men ja, i takt med att vi nu får lite bättre avrapporteringssystem så kan det vara som så att de delvis spelat ut sin roll. Jag skulle ändå säga att det finns absolut fog för att införa det ändå. Det finns mycket som vi behöver hjälp med som hade underlättat att vi snabbt skulle kunna komma ut på gatan igen. Men det känns som att myndigheten har begravt den frågan. Man är inte speciellt benägen att vara den lärande organisation man säger sig vara och ta de här godbitarna och faktiskt göra till något nationellt, utan ja, de kommer nog tyvärr, tror jag, att få dö på de platserna där de finns idag. Jag tror inte att det kommer utvecklas.
Jag minns 2005 när jag började som polis i Trollhättan, så när vi satte in folk i arresten där så skulle man skriva blanketter där. Och då hade man i arresten, då hade man en skrivmaskin. Jag tror inte det var sant. Det var ändå, nu var det några år sedan, det började bli 20 år sedan, men det var ju rejält omodernt redan då. Jag trodde verkligen inte det var sant, det kändes helt bisarrt.
Men du kan ju tänka ändå så här, om det här blankettsystemet fyllde en slags funktion också. Om ni kommer ihåg, liksom det gick ju, om någon var dryg mot polisen kunde man vara dryg tillbaks. Och ni har ju sett där Göta kanal när han sitter där och Håsson Larsson, ja, hur stavar du det? Ja, hur har du skrivit? Tänk att säga. Och så svarar han fel och säger, får jag börja om? Och så river han om blanketten och knycklar ihop. Så det är bra verktyg även så sett.
Ja, verkligen.
Sen får vi får inte glömma vår fax. Socialtjänsten vill ju fortfarande att vi ska faxa, och det är ju helt magiskt. 2023.
Ja, men du skojar nu. Nu har vi faktiskt slutat med det, Peppe.
Nej, senast i veckan så frågade en patrull, hur fan är det nu? Visst kan man mejla till SOS? Och då tror jag faktiskt att jag skrek ja, för det har jag gjort en gång. Och då hör man bara långt ut i korridoren, nej för fan, de ska ha fax. Och det där är så här, lära en 00, eller vad är de födda nu? Ja, men 00, det kan man absolut vara om man är polis. Där känner jag att där kan jag bidra. Jag kan visa dem hur man faxar. För det kan de inte, våra unga kollegor. Och det känns gött.
Som en gammal stofil hämtas du fram i korridoren och bara... Och så ska du visa alltså, dig hur man gör.
Ja, visst är det en underbar känsla. Så ja, här gjorde helgen 55. Fax, och så visar man en lite härligt och så, ja, jag gillar det. Jag gillar det.
Gamgag är du ju liksom.
Men vad skulle ni vilja eftersöka då? Vad kan bli bättre? Vad skulle du vilja ha, Nadde?
Nej, men alltså, det är faktiskt, tack för frågan. Jag är glad att jag fick den, för att jag tänker att nu är det väldigt mycket fokus kring stöd för yttre personal och den typen. Och det är såklart att det behövs absolut. Men det jag håller på att pyssla med nu, bland annat i förra avsnittet när vi pratade om utsatta områden och lägesbildsarbetet och det nationella inhämtningsuppdraget som vi har, där sitter vi liksom poliser, förvisso kommunpoliser, men vi är inte mer utbildade än vanliga poliser och ska skriva liksom ganska så tunga dokument som vi skulle kunna ha väldigt stor nytta av, liksom någon slags kriminologisk forskningsbasperson, något slags stöd att bolla de sakerna med. Och innan så hade vi analytiker och kriminologer på myndigheten som man kunde använda. Nu har vi sådana, men vi kan inte använda dem på samma sätt, för de är chockade. Det här jobbet är ju liksom, det är 3 veckors heltidsjobb på skrivande bara, som jag känner att jag inte riktigt är utbildad för, vilket gör att det tar ännu mera tid för oss som ska hålla på med det. Så olika stöd behövs ju inom polisen för olika funktioner.
Detsamma gäller ju våra utredare som går fullständigt på knäna nu. Polisförbundet gjorde ju en rapport här för ett tag sedan där man frågade eller hur mycket en utredare uppskattade att han eller hon ägnade sin tid till att ren administration. Och då var en siffra som nämndes 20%. Så 20% av tiden är ren administration. Och detsamma, ta till exempel grova brott, vill säga att de då spelar in ett förhör. Säg att de har ett förhör på en timme, så sitter de dagen efter, eller när de nu väljer att göra det, i 8 timmar för att renskriva en timmes förhör på band. Alltså en polis sitter, en grova brottsutredare ska sägas, sitter i 8 timmar. Där skulle det vara klockrent att ha administrativ personal som förmodligen har gjort det betydligt snabbare också, och så får man rätt kompetens på rätt ställen. Och som sagt, 20% ren administrativ börda, det är rätt skrämmande. Där borde vi kunna förändra och förbättra.
Peppe, det måste jag bara fråga, jag tänkte på AI och sånt som kommer, men det måste väl finnas någon teknik som gör det med automatik, alltså översätter ett förhör eller?
Så långt måste vi komma. Jag ändå att du ställer den frågan till mig som precis har hyllat faxen. Men jag, alltså, mitt hjärta värmer, Micke.
Jag är
hemma alls.
Nu var jag precis tvungen att läsa våra senaste direktiv och de står tydligt: mejla berört område. Vi har slutat faxa, kan jag härmed meddela Sverige. Hisingen faxar inte.
Det här är ju historiskt. Det är historiskt det som är det.
Men Micke, din fråga är faktiskt, den är fortfarande bra igen, men jag tänker att just AI, eftersom med tanke på det jobbet vi gör och det är en del av rättskedjan och det ska hålla hela vägen upp i rättegång och hela saken, så har jag väldigt svårt att en sån otroligt trög koloss och konservativ myndighet som polismyndigheten skulle, vi är mil ifrån att ha ett AI-system som dels polisen ens kan tänka sig att ta in, men också som faktiskt ska hålla hela vägen i rättskedjan. Så det har jag väldigt svårt att säga att den utvecklingen skulle kunna hjälpa oss. Däremot någon slags dikteringsfunktion eller något slags annat tekniskt stöd finns säkert, men just AI tror jag vi är mil ifrån.
Ja, det var målaren där som slängde ut sig ett begrepp bara då, för det är så modernt att säga AI nu då.
Ja,
utan mer dikteringsvariant då. Nu kissar någon också, va? Vad händer? Ja, du har ju hörlurarna i örat, gubbe.
Jag har inte tid att lära han att muta.
Det är sjukast. Nej, men vi hör dig i örat, gubbe.
Ja, det var ju tur det.
På tal om det så kan jag faktiskt berätta om en blooper som hände när jag jobbade med Veckans brott. Så var det efter första säsongen så satte man ihop en, på någon slags julfest där. Så fick vi ihop en gäng bloopers som vi satt och garvade åt när vi hade lite after work. Och då var det just en gäst av lite finare kaliber får man ändå säga, som hade glömt att stänga av sin mikrofon när hen gick på toaletten. Det hade vi väldigt, väldigt roligt åt.
Stack ja.
Det hade ju vi en kollega för länge sedan. Kommer du ihåg när vi hade 70-80 burkarna och sen så hade man raken på det. Och så var det ju en stackars kollega som gick på toa och lägger ifrån sig då bältet inne på toaletten ska jag säga. Så det är inte liksom någon fara för att det skulle bli stulet. Råkar komma och trycka in PTT-knappen, alltså den som gör att det sänds ut. Och på något sätt så lyckades han trycka ut det här på hela området. Och det var ju inte... Ja, det var inte nummer ett som gjordes. Och man hör riktigt den här liksom går i golvet. Och den här... Och det, ja, alla hörde ju vem det var. Och den har han ju fått höra en och annan gång sen dess. Ja, den är inte jätteskoj.
Jag har en annan kollega just när det var S80-stationerna som nere vid nykterhetskontrollen vid en finlandsfärja, man står, ja ni vet, som Stena Line, man står och kollar de nyktra, bababa. Och så var det en som rullade av, han var ju dyngrak, eller vad säger, men han fick åka med in, och då skulle ju kollegan parkera om bilen, och så bara, här han, bilen står här, ge nycklarna till hans kompis där, ja men han, se till att han inte får köra, nej. Och sen när de satt inne på stationen, då hör man ju liksom över S80-stationen såhär: alla, den andra. Då har ju hans fulla polare hittat hans handstation som han glömt i bilen som han parkerat. Så han sitter där och den här berusade polaren har inte lyssnat på rådet att du får inte köra bilen, utan han har ju hoppat in och hittar det här vad han tror är en walkie-talkie som börjar prata den. Alla, det är Risto då. Det får han också höra, det får han också höra än idag.
Men det är ju sånt här som är så jäkla roligt med jobbet. Det finns ju hur många grejer som är. Så ja. Vi snackade om att vi skulle ha en liten återträff här, ett gammalt kompisgäng eller fel, ett gammalt turlag som jobbade för en, ja, det är väl en 7-8 år sedan. Och när man väl har de här återträffarna och man börjar och diskutera roliga ärenden och grejer man har varit på, alltså det tar ju aldrig slut. Man får ju typ sluta när man har så ont i magen att det liksom inte funkar längre, för man har garvat så in i... Ja, det är ju magiskt. Sådana kvällar är ju fantastiskt roliga.
Hälften är dock ljug, brukar det vara.
Ja, men eller så väldigt förstärkt.
Ja, men det ska ju vara den här typen av polisstories, du vet, som... De finns här, och så vet man att varje gång den här kollegan berättar, då har busen blivit lite större, lite jävla mer galen för varje gång den berättar, så helt tokig och jävla vad man fick slåss och brotta ner liksom. Så då vet man, ja men jag var ju med, han var ju ganska lugn liksom, men det växer liksom, och så blir det bara, han var 2 meter lång och vägde 200 kilo, och så liksom, ja men ni vet ju, polisstories har ju en tendens att växa ibland,
som alla stories då ungefär. Men vi går vidare till kändisfrågan, eller?
Ja, men tjenare, tjenare. Nu undrar ni, vem är det som talar? Det är Finlands Tupac, även känd som Markoolio här. Du, jag har en fråga som jag vill ställa åt en kompis, såklart. Han undrar, hur många kilometer i timmen för fort får man köra över den angivna hastighetsbegränsningen innan lappen ryker? Ja, innan körkortet försvinner. Det är vad min kompis vill veta. Jajamensan, tacksam för svar. Puss, hej då.
Ja, Markoolios kompis då, den klassiken. Då är det så att det är 31 km över hastighetsbegränsningen om det är hastigheter det är 50 eller högre. Så om det är, så att det är en 50-väg och du kör i 81, så blir det av med körkortet och såklart allting därutöver. Är det däremot en 30-sträcka som det ofta är utanför skolor och så är det 21 över. Så kör man förbi en skola där det är 30 km i timmen som begränsning och du kör i 51, så dras körkortet in eller omhändertas. Vi omhändertar det och sen så skickar vi in det till Transportstyrelsen som gör en bedömning där och återkallar körkortet då. I regel efter våran bedömning där som brukar gälla. Så där har vi reglerna kring det.
Sen kan man ju även få, om man inte kör, om man bara kör lite för fort, så kan man ju få böter även på 30 sträckor. Eller hur, Martin?
Det stämmer.
Ja, anledningen till att jag frågar är inte åt en kompis utan åt mig själv. För jag har fått böter faktiskt en gång i mitt liv, privat. Och då körde jag för fort på 30 sträcka utanför mina egna barns skola. Det var en triumfstund i mitt liv.
Jag förstår detta. Och det har ju hänt mer än en gång att vi får klagomål från boende att ni måste ställa er utanför den här skolan för de kör som dårar och galningar. Och sen så står polisen där och vilka är det ibland man stoppar? Då är det just föräldrarna som råkar stoppas där. Jag har faktiskt också fått fortkörningsböter, Victor, så du är inte ensam. Jag är på självaste Hisingen också faktiskt efter jobbet. Och jag tror till och med hade hört att det var trafikkontroller, men jag glömde av det när jag körde hem. Så då fick jag 2000 böter. Så kan det gå.
Ska jag fylla på med en då? För jag har ju också fått trafikböter.
Men vad är det för gäng jag jobbar med här? Kriminella allihop, för fan.
Ja, jag vet det. Ja, men det är för äckligt hur vi håller på.
Det här var rätt sköj. Det här var när jag pluggade till polis uppe i Umeå. Vi hade beställt pizza en fredagkväll. Inte en käft som var ute och gick. Jag var lite sen. Pizzerian skulle precis stänga. Och från ingenstans så ser jag bara blåljusen i bak. Och så bara shit. Och så börjar ju den här proceduren. Och sen så, ja, det var mycket riktigt. Jag hade kört lite för fort. Det blev några tusen i böter. Och så frågar han så här, vad gör du då? Så tänkte jag, ja, vad gör jag? Ja, när allting var påskrivet och klart, då kände jag så här, ja, nej, men jag kan inte hålla mig nu. Jag pluggar till polis. Jaha, vilken termin? Ja, termin 3. Ja, vilket moment är ni inne på då? Nej, trafikmomentet. Så då börjar han garva. Ja, då har ju du förstått allt vi gör. Bara, ja, det har jag gjort. Men nu, jag vill inte påverka på något sätt, men nu har jag ju skrivit på allting. Nu är det ju som det är. Och sen så garvar vi lite åt det, men... Ja, men jävla fult, de stod liksom bakom en byggnad och mätte. Och
ja, det, då ska det inte okay. Hastighetsbegränsningarna gälla om de står och gömmer sig.
Nej,
där. Men det borde vara fri fart.
Liksom, man får ju ge den man ska bötfälla eventuellt en ärlig chans. Då får man ju ställa sig mitt i vägen med varselvästen på. Det är ju inte mer än rätt. Liksom. Det är ju osportigt som fan annars. Och till den här tragiska storyn hör ju, tror ni inte när jag kommer fram till pizzerian att de har stängt och gått hem? Så jag blev utan pizza och typ 2400 spänn fattigare.
Hade du hållit hastighetsbegränsning så hade du hunnit, Peppe.
Precis, det är sens moralen.
Mm. Micke, vad är du dömd för då?
Absolut.
Ja, herregud. Ska vi gå in på allt det? Peppe, jag måste bara... Du börjar med 3 ursäkter där först. Det är härligt också. Det är bedrövligt.
Ja men det är ju alltid någon annans fel. Det har jag ju lärt mig nu med åren. Det är ju aldrig, man har ju aldrig ett eget ansvar, utan det är ju alltid någon annans fel. I det här fallet så var det ju kollegans fel. Hade han bara stått tydligt med varselväst mitt i gatan, då har jag ju sett honom.
Ja, exakt, och pizzerian varit uppe lite längre. Ja. Jo, jag har blivit av med körkortet en gång, men inte för att jag körde över 30. Och det gjorde jag visserligen, men det var snälla poliser var det. Jag åkte, men de drog ner faktiskt. Fan, jag har haft sån tur med alla poliser egentligen som har tagit mig, för alla har alltid dragit ner hastigheten, om man säger det med.
Absolut.
En gång MC-snut på E20, åkte upp, så ville jag inte titta på honom. Han låg till vänster om mig och bara vinka. Tänkte, titta rakt fram. Till slut så tittar man ju till vänster och så fick jag köra in där. Då körde jag väldigt snabbt, men han sa det, jag sätter 29 km på dig. Men då var det så att jag hade åkt fast en månad innan också. Snälla poliser i Frölunda som drog ner hastigheten under 30-sträcket då. Så de skrev, 27 tror jag de skrev. Men då var det så att, Trafikverket drog in mitt körkort efteråt för att jag hade två snabba fortkörningar under väldigt kort tid.
Ja, precis, det är direkt olämpligt.
Mm. Det är väl under en tvåårsperiod tror jag som man har lite extra koll på sig om man tas för fortkörning av det lite högre slaget, fast ändå inte att det enskilt drar in körkortet. Men så gör man det under den perioden så kan det räcka också.
Okay.
Men med tanke på vilka som drog in så innebär det att det är ju några år sedan, med tanke på att det är Transportstyrelsen idag Så du har ju ändå lärt dig någonting med åren och det känns ju bra, Micke.
Ja, det var tidigt 90-tal här.
Ja, och sen blir jag ju lite så här, du är ju lite så här, ja, två gånger så har du åkt fast och de har varit schyssta, dratt ner hastigheten lite, lite smilfink så. Och här sitter du och poddar med fyra poliser. Då undrar jag så här, vad fan är det nu du ska ha hjälp med här framöver då? Det här blir, jag börjar bli lite orolig. Vad är det du har i kikan här? Vad är det du har gjort som vi kanske borde känna till?
Åh jävlar.
Ja, men jag tänker så här, Micke. Alltså trafik är ju liksom, det har vi avhandlat här tidigare på podden. Det är en brinnande fråga liksom. Och jag åkte med en kollega en gång och när vi var lediga på väg hem från ett bröllop. Och så såg vi det här klassiska liksom att, ja, ni vet, man möter någon bil, de börjar blinka så här, som trafikkontroll. Och han saktar ner, han körde och bara, nu är något här. Och så efter kom vi vid någon kulle, så såg vi, då stod det ju kollegor liksom och hade hastighetskontroll med lasen. Och då utbrist han så här: titta, där står de, svinen. Och jag bara, vänta, va? Det är kollegor du pratar om. Ja. Då, så fort man var ledig, då var det precis inte så noga, så viktigt. Så att det är en het fråga, absolut, hastighet. Och jag var inte nöjd när jag åkte dit utanför mina döttrars skola. Särskilt inte eftersom kollegan som bötfällde mig var gift med en kollega i mitt arbetslag, så att alla visste det på jobbet när jag kom in. Asså, tung i foten där, jajamän, och så vidare.
Men Nadde, har du inte åkt fast för något då?
Nej, inte skit.
Nej.
Så att den här podden håller på både och slår hål på massa fördomar och myter. Här är en svartskalle och fyra vita män, och alla fyra är dömda för brott och inte den här. Så att vi får döpa om den här podden till Nadim och de fyra kriminella.
Ja, det var helvete.
Jag har fått många p-böter, kan jag säga. Det ligger jag högt i.
Ja, det är typiskt. Nu ska jag ha sagt något dumt. Men ska hålla oss från det, tror jag.
Ja, men han kommer snart att komma på veckans fångst här på Instagram. Hans bilar plockas in, bötfälla 120 pappa. Det är lugnt.
Men jag tycker ändå att Viktor är den största klåpan av oss alla. Att köra på en 30-sträcka,
det är katastrof. Det är så jävla dåligt. Det är så dåligt. Ja, det är det.
Bedrövligt.
Jag håller med. Det finns inget försvar. Här har man suttit och predikat i sociala medier. Bara, det är viktigt. 30-sträckor. Håll fan hastigheten. Okej. Och så här, upp som en sol, ner som en pajas liksom.
Det blir inte bättre så här då, trodde jag.
Det är stort att du erkänner så.
Nej.
Men det här är mellan oss fyra. Det här kommer inte ut någonstans, va?
Vi är fem.
Spelar vi
in nu. Bra. Ni klipper ju.
Ja, vi lovar att klippa det här, Victor.
Jag fattar att vi spelar in, för fan.
Ja, så bra.
Men jag tror inte vi blir bättre än så här, än det här magiska en femtedels fyllepodden ifrån fjällen. Så jag tror vi rundar av här nu och tackar för oss. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej!
Let's be careful out.
Ja, hur var det här då?
Vadå, är vi klara? Hej.